Tänk dig något som är så in i bängen pyttelitet att det kan ta sig från ena hörnet av universum till andra utan att någonsin nudda mark.
Nej, säg bara krocka med något.
Utan att någonsin krocka med något på vägen.
Mm. Säg det så, från början.
Tänk dig något som är så in i bängen pyttelitet att det kan ta sig från ena hörnet av universum till det andra utan att någonsin krocka med något på vägen. Vi pratar åka rakt igenom stjärnor men missa alla atomer på vägen litet och snabbt.
Mm. För några avsnitt sen så var vi ju i Japan och besökte Superkamiokande. Kommer ni ihåg? Den första detektorn som såg en neutrino från en supernova. Närmare bestämt supernova 1987A, vilket man också fick ett Nobelpris för.
Och idag ska vi lägga neutrinon under lupp. Vi ska titta närmare på en av universums allra minsta beståndsdelar, som man fram tills alldeles nyligen trodde var masslös, och prata om hur man kan studera något som inte går att se.
Ja, och varför man ska göra det. Jag heter Marcus Pettersson.
Jag heter Susanna Levenhaupt.
Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än?
Neutriner och neutrinodetektorer alltså. Som sagt, för ett tag sedan besökte vi Superkamiokande utanför Toyama i Japan, där man alltså detekterar och studerar neutriner. Och idag ska vi prata med Olga Botner som jobbar med Ice Cube. Det är en annan neutrinodetektor, fast mycket större och på Antarktis.
Och varför två olika, hör vi er fråga. Eller ni hör oss fråga. Jo, Superkamiokande är en mindre detektor för den letar efter neutriner med lägre energi. Ice Cube är en större detektor för den letar efter neutriner med högre energi. Så vad är då skillnaden mellan en neutrino med hög energi och en med låg energi? Och varför behövs det olika sorters detektorer för att mäta dem?
Som vi lärde oss sist och kommer få repeterat idag så går det inte att titta på neutrinerna i sig. Utan de måste krocka med något på sin framfart och då bildas det ljus. Och det är det här ljuset man studerar. När en högenergineutrino krockar med en atom så förintas neutrinon. Resultatet av krocken är att det skapas en partikelskur med många partiklar som rör sig långt genom detektorn.
När en lågenergineutrino krockar med en atom förintas den också. Men det skapas bara några få partiklar som inte kommer så långt. Och eftersom man detekterar neutriner genom att observera partikelskurarna, alltså ljuset, är en detektor inriktad på lågenergineutriner mycket mindre. Och man behöver ha tätare mellan instrumenten än en som letar efter högenergineutriner.
Och Olga Botner, som är senior professor i experimentell elementarpartikelfysik vid Uppsala universitet, hon jobbar alltså med att leta efter högenergineutrinos. Men först lite repetition. Olga, vad är en neutrino?
Det är en väldigt bra fråga, vad är neutrino för någonting, eftersom det är ingen som någonsin har sett en neutrino. Ibland så beskrivs det som den minsta droppen verklighet som man någonsin har detekterat. Men det låter väldigt poetiskt. En neutrino är en materiepartikel. Den upptäcktes experimentellt på 1950-talet, men man föreslog dess existens teoretiskt redan på 1930-talet, där man upptäckte att man förstod sig inte på radioaktiva sönderfall, alltså de grundämnen som uran och radium som sönderfaller radioaktivt, och där man skulle förvänta sig att sönderfallsprodukterna hade en viss energi, men det visade sig att det stämde inte med teorierna. Och då föreslår man helt enkelt att det fanns en extra partikel som man inte såg, som man inte visste någonting om, men som liksom bar iväg med den energin som man inte kunde hitta hos de partiklar som man kunde observera. Det var Wolfgang Pauli som kom med det här förslaget och året var 1930. Han sa själv att nu har jag gjort något helt vansinnigt. Jag har föreslagit en partikel som man aldrig skulle kunna detektera. Inte desto mindre 1956 så lyckades forskare att påvisa experimentellt att partikeln faktiskt fanns. Och sen efterhand har man lyckats visa att den här partikeln kommer inte bara i en variant, men den kommer i tre olika varianter med lite olika identiteter. Och inte nog med det, de kan byta identitet med varandra. Och det är vad vi vet om neutrinon idag. Vi vet att det är en kusin till en partikel som vi känner väldigt väl, nämligen elektronen som är del av alla atomerna. Men elektronen har elektrisk laddning, det har inte neutrinon. Elektronen har en massa, men neutrinon är nästintill masslös. Vi tror inte den är helt masslös, men vi har inte lyckats mäta dess massor. De måste vara väldigt, väldigt små. Och dessa egenskaper gör att neutrinon är en väldigt speciell partikel. Det upptäckte man så snart man hade påvisat att neutrinon faktiskt existerade, så kom teoretiken fram till att neutrinon skulle vara en utomordentlig partikel ifall man ville undersöka strålning från yttre rymden. Eftersom den inte har någon elektrisk laddning så kan den röra sig fritt genom enorma avstånd mellan stjärnorna. Och kan vi bara mäta den här på jorden så skulle vi kunna lära oss mycket mer om universum än vi hittills har kunnat lära oss.
Studerandet av någonting som är så litet att man inte ens kan uppfatta det. Hur går det till?
Man kan inte se neutrinen direkt. Neutrinen måste krocka med någonting. Och man kan studera vad som kommer ut ur krocken.
Och då har ni byggt en maskin för att göra det som heter IceCube Neutrino Observatoriet. Vad är det för något?
IceCube är ett teleskop, men inte ett vanligt teleskop. Om man jämför med ett vanligt teleskop, då tänker man sig någonting som tittar upp mot himlen. IceCube tittar inte upp mot himlen. Det är en detektor som är byggt djupt nere i inlandsisen på Antarktis, nära sydpolsbasen, alltså Amundsen-Scott-basen. Och detektorn själv är begravd på ungefär på 2 kilometers djup nere i isen. Den har en känslig volym om 1 kubikkilometer, så det är alltså en kub som är 1 gånger 1 gånger 1 kilometer. Och i den här kuben har vi fördelat över 5000 optiska sensorer som fungerar ungefär som omvända glödlampor. Det är ljus in, elektrisk signal ut. En normal glödlampa är elektricitet in och ljus ut. Här är det tvärtom. Det är ljus in, elektrisk signal ut. Och dessa elektriska signaler transfereras då längs med kablar till ytan där man lagrar dem i datorer och där datorerna bearbetar signalerna. Vi ser alltså inte neutrinon själv, men när det kommer en neutrino och den någon sällsyn gång krockar med en atom så förintas neutrinon själv, men det bildas en skur av partiklar som rör sig genom detektorn i samma riktning som neutrinon rörde sig. Och genom att mäta hur de rör sig genom detektorn, mäta tidssekvenserna signaler, mäta mängderna signaler, så kan vi räkna tillbaka och rekonstruera var neutrinon kom ifrån och hur mycket energi den hade.
Ni kan se vilken riktning de kommer ifrån och hur mycket energi de har. Men avståndet, hur ser ni det?
Vi kan inte se avståndet. Det är, liksom, det är ingenting som vi kan mäta. Vi kan bara peka på himlen. Var kom neutrinon ifrån?
Men kan vi gissa? Alltså kommer de från svarta hål i mitten av Vintergatan och kanske en nära galax, men kan de också komma från galaxer långt, 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 långt borta?
De kan komma från universums rand. Det finns, de krockar så sällan att de kan gå tvärs genom hela universum och komma till oss.
Precis. Och då behöver man alltså något ganska så stort för att ha turen nog att en krock ska ske just där man vill att den ska ske. Igen, om ni kommer ihåg Super Kamiokande så är det en cylinder på ungefär 40 gånger 40 meter. Ice Cube är en kub, obviously, som ligger 1,5 kilometer ner under Antarktis is och som är 1 gånger 1 gånger 1 kilometer stor. Lägsta punkt, 2,5 kilometer under isytan.
Och en kubikkilometer is, alltså många atomer för neutrinon att krocka med. De allra flesta av dem missar såklart allting och bara fortsätter ut i evigheten. Men om någon av dem krockar inom kuben så kan man alltså mäta det.
Och hur funkar det? Jo, man har alltså borrat ungefär 80 stycken 40 cm breda hål som är ungefär 2500 meter djupa. Sen har man sänkt ner som ett pärlband av sensorer i varje hål med cirka 60 pärlor, eller sensorer då, på varje kabel. Sensorerna är typ så stora som basketbollar och hänger alltså på mellan 1500 och 2500 meters djup. Med kablarna samlade upp i ett kontrollrum med datorer och annat för att kunna samla ihop och analysera vad som händer där nere.
Och det borde ju vara en hel del. För det kommer ju liksom miljarders miljarder neutriner överallt ifrån hela tiden. Så Olga, hur många neutriner detekterar ni i Ice Cube?
Om jag håller upp min tumme så går det ungefär 100 miljarder neutriner genom min tumme varje sekund. De flesta av de här neutrinerna kommer från solen. Och Ice Cube är byggt på ett sådant sätt att vi detekterar inte solneutriner. Det gör vi inte för att avstånden mellan våra detektorer är helt enkelt för stora. Så den signal som solneutrinerna skapar, den når inte ut till våra sensorer. Ice Cube är byggt för att detektera neutriner från atmosfären och från yttre rymden. Så vi detekterar ungefär 100 000 neutriner per år. Det är ungefär 270 per dag. De flesta av dessa neutriner kommer från atmosfären. Så om vi ska tala om hur många neutriner som kommer från yttre rymden så talar vi om några hundra per år.
Ni har den här kuben med alla era detektorer vilket gör att de här ljusstrålarna kommer in och bildar någon slags 3D-modell av hur ljuset kommer in. Men hur vet ni om att det är en neutrino som ni ser?
Det bildas i en stor mängd partiklar i jordens atmosfär. Jorden omges ju av ett lager luft och det finns hela tiden kosmisk strålning som regnar ner över oss från yttre rymden. Kosmisk strålning är laddade partiklar, ibland med mycket höga energier. Och när de krockar med jordens atmosfär så bildas det skurar av sekundära partiklar. Några av dessa partiklar är väldigt genomträngande. De kan gå rakt genom atmosfären och de kan tränga djupt ner i jorden, ner till Ice Cube. Och dessa partiklar kallas myoner. Så det är också en kusin till elektronen. Den är laddad som elektronen, men den är mycket tyngre, den är 200 gånger tyngre än elektronen. Dessa partiklar skapas i atmosfären och Ice Cube registrerar 100 miljarder sådana partiklar per år. Så om vi jämför mängden av partiklar som Ice Cube registrerar så talar vi alltså om 100 miljarder myoner från atmosfären per år, 100 000 neutriner från atmosfären per år och några hundra neutriner från yttre rymden. Så det blir som att gräva efter den här nålen i en höstack. Dessbättre är det så att dessa atmosfäriska mjoner, de är genomträngande. Så när de regnar uppifrån så kan de nå ner till Ice Cube. Men om vi tittar tvärs genom jorden, använder jorden som ett filter, då vet vi att mjoner kommer inte tvärs genom jorden. Och har vi strålning som rör sig uppåt, kommer nerifrån in i Ice Cube, då är det klart att det är neutriner, för mjoner kan komma inte tvärs genom jorden. Så det är en sak till som gör Ice Cube unikt som ett teleskop. Det är alltså ett teleskop som använder jorden som ett filter. Man tittar ner för att se himlen på andra sidan jorden och inte upp som andra teleskop gör.
Finns det något övergripande mål med forskningen ni bedriver i Ice Cube? Liksom? Finns det någon punkt där ni skulle känna att men nu har vi uppnått målet med det här projektet?
Vi har alla hört om den kosmiska bakgrundsstrålningen. Så hela universum är fyllt av lågenergetiska fotoner som är någonting som har blivit kvar efter Big Bang. När andra fotoner som skapas av stjärnor eller i närheten av svarta hål rör sig genom den här soppan av bakgrundsfotoner så krockar de ibland. Och det betyder att de kommer inte hur långt som helst. Och det innebär att det finns områden i universum som vi aldrig har sett, för fotonerna därifrån kommer inte fram. Neutriner skulle komma fram. Så det yttersta målet, det är att bedriva neutrinastronomi. Att kunna peka ut objekt i universum som ingen någonsin har sett förut. För man har inte kunnat observera den elektromagnetiska strålning därifrån. Men vi är inte där än. Och det är inte lätt. Om vi tänker i termer av ett energispektrum, alltså man vill veta hur många neutriner kommer vid olika energier, så har de ju data vid de lägre energier och vi har data vid de högre energier. Vi undersöker också atmosfären. Om man tänker sig att det blir en supernova-explosion, precis som det hände 1989, och att den här supernovan är tillräckligt nära, 1989 var i det Magellanska molnet, vilket är ganska nära jorden. Men i en annan nära supernova, då skulle vi samarbeta med Supercamiocande och andra detektorer runt om på jorden. För att så snabbt som möjligt upptäcka dessa signaler och kunde skicka budskap till optiska teleskop att titta i en viss riktning på himlen, där händer det någonting. Så vi har någonting som heter SNUS, som är ett supernova-alarmsystem där många detektorer samarbetar för att väldigt tidigt kunna observera neutriner från en supernova. Vi misstänker att de kommer tidigare än ljuset från supernovan och kunna peka på riktningen och platsen på himlavalvet så de optiska teleskopen kan fånga supernovan så tidigt som möjligt.
Då måste jag fråga. Förlåt. Men varför kommer de snabbare? Ljuset rör sig i ljusets hastighet. Så varför skulle neutrinen komma snabbare?
Men nu tänker du på ljusets hastighet i vakuum. I en supernova finns det ju täta skikt av materia. Och ljuset tränger inte väldigt snabbt genom täta skikt av materia. Det rör sig alltså långsammare än det rör sig i vakuum genom materia. Så medan supernova är tät och tjock och de här skikten har inte hunnit att röra sig utåt och tunnas ut, då stoppas ljuset upp men neutrinerna går rakt igenom. Så de kommer före ljuset.
Ja.
Alltså, neutrinon. Vilken partikel! Liten, snabb. Och den sitter såklart säkert på massor av svar på frågor vi inte visste att vi hade. För även om den sällan kolliderar så dyker den ju upp lite här och var när vi pratar om olika saker. Alltså jag älskar neutrinon. Jag hoppas vi får återse den snart.
Ja, eller kanske inte se den då, men i alla fall. För med detta avsnitt har vi ju gjort en fortsättning på Super Kamiokande-avsnittet. Men det är också en fortsättning på avsnittet vi gjorde om mörk materia, antimateria och vårt besök på CERN. För då pratade vi också om neutrinus och småpartiklar. Och Super-K var såklart inte det enda besök som vi gjorde som har med partiklar att göra när vi var i Japan.
Nej, vi passade också på att åka till Tokyo universitet och International Center for Elementary Particle Physics. Och där träffade vi Simon Thor. Han är där på ett utbytesprogram från KTH och forskar om partikelfysik, närmare bestämt The International Linear Collider, en accelerator man planerar att bygga i Japan i framtiden.
Alltså, ännu ett projekt som handlar om att mäta kollisioner av pyttesmå grejer. Så vi börjar väl där. Simon, vad är det man siktar mot? Liksom, vad är det man vill göra?
Så vid CERN så upptäckte man ju då Higgspartikeln för ungefär 10 år sedan. Och det här var ju då en väldigt stor upptäckt och det avslutade då ett kapitel så att säga inom partikelfysik där man fullgjorde standardmodellen som beskriver väldigt mycket av vad vi känner till i universum. Och det är då en teori som kan förklara väldigt många olika krafter i universum och partiklar och hur de interagerar med varandra. Men det förklarar inte allting. Exempelvis kan det inte förklara varför det finns mer materia än antimateria. Och för att man ska kunna förstå det bättre så måste man bland annat studera den här Higgspartikeln väldigt mycket mer och i mycket mer detalj för att förstå vad den har för egenskaper, om den kanske avviker på något sätt från standardmodellen och vad vi känner till nu. För att om det finns någon avvikelse där, då skulle det kunna innebära att det finns någon ny fysik och någon ny teori som skulle kunna förklara den här avvikelsen, som också kanske skulle kunna förklara de andra mysterierna i universum, som till exempel där materia, antimateria, skillnaden. Så det är då egentligen huvudmålet med den här International Linear Collider, att studera Higgspartikeln i detalj och olika egenskaper av den.
Hur ska man göra det?
Det man gör är att man har en väldigt lång, cirka 20 kilometer lång partikelaccelerator som är, till skillnad från exempelvis den på CERN, så är den inte cirkulär utan den är linjär. Då har man en elektron och en antielektron som man accelererar i den här. Sen kolliderar de med varandra och när de kolliderar så har de så mycket energi att de genom då faktumet att energi och massa är samma sak med E lika med mc upphöjt till 2, så kan man då konvertera all den här energin till massor med nya partiklar. Och det sker då när man kolliderar de här och bland annat kan då en Higgspartikel skapas. Sen så går det inte att studera den här Higgspartikeln direkt, utan den kommer i sin tur sönderfalla väldigt, väldigt snabbt för att den är instabil. Men när den väl sönderfaller så skickar den ut massor med partiklar och de här kan man sen då studera i en stor detektor som man bygger runt den här kollisionspunkten. Och med hjälp av den informationen kan man sen förstå hur Higgspartikeln fungerar eller vad den har för massa eller andra egenskaper som den har.
Är det samma typ av instrument som används i den här modellen som man har i CERN?
Ja, det är en väldigt bra fråga. För man skulle ju kunna tänka sig, ja, om man redan kan skapa Higgspartiklar på CERN, varför då bygga en helt ny detektor? Och det är ganska lik, själva detektorn och så är ganska lik. Även om den Eftersom man ska bygga den i framtiden så kan man då ha en bättre detektor för att teknologin har utvecklats och så. Men det är ganska liknande koncept i hur man mäter olika saker. Den största skillnaden är att man har elektroner och antielektroner som man kolliderar. Och det leder till att eftersom de är varandras antipartiklar kommer de ta ut varandra helt perfekt. Och då så blir det alla partiklar som kommer ut i enligt bevarelse av rörelsemängd och bevarelse av energi, så vet man exakt vad totala energin av alla partiklar som kommer ut borde vara. Det här funkar inte riktigt på CERN där man har protoner, för protoner är då gjorda av mindre partiklar, och det är då de här mindre partiklarna som kolliderar med varandra snarare än hela protonerna. Och då så vet man inte riktigt vad totala energin är i interaktionen, så man har lite mindre information på CERN. Sen finns det då andra fördelar med att ha en proton-proton-kollision snarare än elektron-antielektron-kollision. Exempelvis att man kan få mycket högre energi. Men det finns för- och nackdelar med båda de här olika sorters acceleratorerna. Och därför så vill man bygga en elektron-antielektron-accelerator.
Och varför då är den linjär och inte cirkulär? Och vad är skillnaden och fördelen med det?
Ja, det är också kopplat då till att faktumet att man använder elektroner istället för protoner. För när du har en cirkulär accelerator, då böjer du strålen. Men när du böjer en laddad partikel i ett magnetfält, då kommer den avge så kallad synkrotronstrålning, vilket gör att den förlorar energi. Och desto det finns en formel för hur mycket synkrotronstrålning en partikel avger. Men den påverkas av massan, så desto lägre massa, desto mer synkrotronstrålning avger den. Och det betyder att om du har en cirkulär accelerator, då blir det väldigt svårt att ha elektroner i den, för att de kommer förlora väldigt mycket energi. Medan om du har protoner i den istället så kommer de inte förlora lika mycket energi. Och därför kan du istället ha en cirkulär.
De rör sig ganska snabbt, gissar jag, elektronerna, när de skjuts här. Hur lång tid tar det?
Ja, energin som de har är så extremt hög att man kan approximera det som att de rör sig med ljusets hastighet. Och sen så om de ska åka då 20 kilometer, så 20 delat på 300 000 kilometer per sekund. Så ja, det blir väldigt, väldigt kort tid i alla fall. Som det tar för dem.
Och vi ser en bild här ute, och på den tyckte jag mig se att det var två olika rör.
Ja, det är två olika rör. Så man har då först en om man tänker sig den här som ett långt streck som är 20 kilometer. I mitten av den så har man då stället där elektronerna och antielektronerna börjar accelereras. Så då har man först en liten linjär accelerator. Som får upp dem till, det är fortfarande nära ljushastigheten, men energimässigt så är det inte så mycket. Sen så kommer de här då strålarna att skickas längs från mitten, längs med acceleratorn fast åt andra hållet, så utåt längs det här röret. Och det är då det ena röret som man ser när de kommer skickas utåt. Sen kommer de vända när de kommer till änden, och då så skickas de mot mitten igen. Och där är där den riktiga accelerationen sker, där de ska accelereras extra mycket. Och sen så kolliderar de då nära mitten av hela acceleratorkomplexet.
Ja, men så de ska vända liksom? Är det med en spegel, eller hur, liksom, hur vänder man en liten elektron?
Det är som i en cirkulär accelerator. Man använder magnetfält och sen så vänder man den ja, lite i taget så den gör en böjning.
Den böjs inte så länge att den hinner tappa den här strålningen som du pratade om.
Precis, synkrotronstrålning. Så den kommer nog avge en del synkrotronstrålning, men sen huvudaccelerationen sker då efter att man har böjt den. Och då så på den sista liksom raksträckan så kommer den accelereras extra mycket. Och då så, ja, eftersom den innan dess inte haft lika hög energi så kommer det inte heller vara ett lika stort problem.
Du pratar ju om att man ska ta antimateria och materia så ska man kollidera. Men det hela är en mörk materia modell.
Ja, så teorin då är en så kallad dark sector, mörk sektor teori där hypotesen är att det finns en ny kraft. Så till skillnad från de kända krafterna som beskrivs av standardmodellen som då inkluderar elektromagnetism och två krafter som kallas starka och svaga kärnkraften. Så tänker man sig då att det finns en till fundamental kraft genom partiklar kan interagera specifikt då mörksektorpartiklar, så partiklar som inte är så kopplade till våra vanliga standardmodellpartiklar som vi känner till. Men det finns en liten koppling där och den kopplingen är då via Higgspartikeln. Och det är därför man vill studera Higgspartikeln noga, för då kan man också förstå de här exotiska, okända partiklarna.
Den här nya kraften, hur påverkar den? Har den någon påverkan på vår omgivning eller på universum på något sätt?
Ja, så det har ingen påverkan direkt nu kanske. Möjligtvis om den här mörksektorteorin har vissa partiklar som är väldigt långlivade så skulle det kunna vara mörk materia. Det kan också, i den teori som jag studerar just nu så är det viktigaste kanske att den kan lösa då det här materia-antimateria-problemet. För då är det så att de här partiklarna leder till att det blir en skillnad mellan materia och antimateria. Så när de här mörksektorpartiklarna sönderfaller så kommer de inte sönderfalla perfekt till lika mycket materia som antimateria utan lite mer materia, vilket gör att det blir mer av det. Och det skulle då kunna förklara ja, varför hela universum finns och varför vi finns.
Ja, det vill vi såklart ha en förklaring på varför vi finns. Åh, jag älskar också alla de här små partiklarna. Skulle vi kunna göra ett avsnitt där vi går igenom dem allihop? Deras egenskaper, vad de är bra för och hur de liksom kan förklara saker som varför universum finns.
Ja, men det tycker jag låter som en toppen idé. Vi kanske kan ha det som en avrundning på vår accelerator- och partikelminiserie som vi har kört här nu under några avsnitt. Fast undrar om vi borde ha börjat med det.
Ja, hur som helst. Acceleratorfysiker kan världen såklart inte få nog av. Och vill ni veta mer om Simon Thors arbete med den internationella linjära kollideraren så kan ni läsa hans resultat av forskningsprojektet i hans vetenskapliga artikel som ni hittar på vår hemsida.
Ja visst. Searching for dark neutrinos through exotic Higgs decays at the ILC. Tung titel. Den snor vi till kommande avsnitt.
Ja, för nu är det dags att njuta av lite bakgrundsmusik. Den är skriven av Armin Pendek.
Jag heter Susanna Levenhaupt.
Jag heter Marcus Pettersson.
Har vi åkt till Marsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
Programmet gjordes av Rundfunkmedia.